du är här idag. Du har släpat dig hit kanske genom snö och annat, men du har gjort ett bra val. Jag står här idag med jättemycket tacksamhet och ödmjukhet. Tacksamhet över det som har varit. Tacksamhet över det som ligger framför. Jag är ödmjuk över att få vandra tillsammans med Gud, både i med- och motgång. Jag är ödmjuk över den välsignelse som jag fått uppleva genom nåden. Ödmjuk över att jag har det så bra så jag har egentligen ingenting att klaga över. Jag vill inte på något sätt lyfta mig själv idag, utan det är Gud som ska ha äran för det jag säger idag. Det finns en textrad i en sång av Amy Grant som säger så här: "If there's anything good that happens in life, it's from Jesus." Och någonstans är det det jag vill prata om idag. Det är sammanfattningen på det jag vill säga. Backar vi bandet och flyttar oss till forntiden någon gång i slutet på 80-talet, så kom jag i kontakt med Pingstkyrkan här i Ursviken på grund av en nära släktings livskris egentligen. Fram till dess så hade jag nog haft någon form av barnatro. Gått på barntimmen, scouterna och lite sådana där semikyrkliga verksamheter. Det som mötte mig här var både främmande och konstigt. Att höra tungotal för första gången, jag tänkte nog ett och annat. Men det var ändå varmt och självklart på något sätt. Det var nog mycket som jag inte alls förstod från början. Men när en äldre mans frimodiga fråga om "Är du frälst, pojk?" kom, så var det inget jag kunde tacka nej till. Några av er känner honom, Olof Klintefelt. Så jag böjde knä här på första bänken och tog emot Jesus då. Och sen den dagen så ska jag vilja säga att tron har varit cementerad i mitt hjärta. Jag har nog aldrig någonsin tvivlat på Guds existens egentligen. Ibland brukar man prata om trons gåva, och jag tänker att det var nog faktiskt något sånt jag fick då. Det är klart att jag ibland har brottats med Guds engagemang i mitt liv, men aldrig på hans existens. Kalle med flera äldste har ju fått en utmaning av Hanna, det hörde ni om för några veckor sedan, om att berätta lite grann kring sin väg, varför de står där de står idag och varför de är kvar, och det tänkte jag också göra. Jag tänkte haka på och berätta om någon slags livsberättelse eller vandring med Gud. Och det är lite svårt, för jag tycker egentligen inte att min livsberättelse är speciellt speciell och spännande, utan det är snarare en berättelse om Gud faktiskt har varit med och beskyddat mig under min vandring. Hur man i backspegeln verkligen kan se både beskydd och välsignelser. Jag har jättestor tacksamhet till hur Gud har varit med genom toppar och dalar. Men också jättestor tacksamhet till alla de människor här med hjärterum som gett mig chansen att möta Gud. Det finns risk att det blir lite tårar här, men då får det vara så. Mitt absolut största och omvälvande möte med Gud, och det var nog mitt andra också egentligen, det var en kvällsmöte på Lappis där jag fick ta emot den helige ande. Jag kan än idag minnas exakt var jag stod i tältet. Och den där totala känslan av förkrosselse inför mötet med universums skapare, men också en oförklarlig frid, Guds frid, som fortfarande hängde kvar där i husvagnen efteråt. När vi satt där, det var ju en husvagn där det bodde alldeles för många. Men det fanns hjärterum, Jan och Marianne. Och det är jag så oerhört tacksam för. Jag fattar ärligt inte hur rymdes och var alla sov någonstans. Så alla ni som engagerar er i ungdomsarbetet, skjutsat, undervisat, mött, tagit emot oss i sina hem, bakat bullar, tömt sina kylskåp när ungdomarna strömmar in på lördagskvällen. Det är fantastiskt. Och jag tänker att oavsett var de här nu gamla ungdomarna finns någonstans i sin tro, så har det såtts frön som ligger och gror. Och vem vet, en dag kanske, när livet inte är så lätt, så vaknar det till liv igen. Och jag vill verkligen uppmuntra er som var föräldrar då på den där tiden All skörd kanske inte syns än och en del har vissnat, men varje frö som ligger i dvala får vi lita på att Gud faktiskt ger växten till och vattnar. Och så får det också bli en känga till oss i den nuvarande föräldragenerationen. Det måste se annorlunda ut att växa upp nu, men vi behöver fortfarande mer än någonsin finnas som tydliga föredömen med öppna öron och hem, så att vi får in det som vi tror på. Den krassa verkligheten idag är faktiskt att världens värderingar kommer in ofiltrerat i våra hem och våra barns liv. Du får inte vara rädd att påverka och forma. Gör du inte det, så gör någon annan det. Även om mitt liv aldrig totalt krisat, så har det ju självklart funnits stunder där inte alls livet är på topp. Och för mig har det ofta varit när livet ska in i en ny säsong, att inte veta vart livet ska ta vägen, när val ska göras. Mitt hjärta har alltid ropat efter att få vara i Guds vilja och gå rätt. Och i den här viljan att gå rätt föddes ofta en förlamande känsla, en förlamande rädsla av att gå fel. Jag gjorde det alldeles för komplicerat. Jag var rädd att missa Guds tanke med mitt liv. Och jag önskar att jag då hade förstått det som Gud säger till Jakob i första Mosebok 28:15. Och se, jag är med dig och jag ska bevara dig vart du än går. Att Gud faktiskt går med oss. Även om det inte blev som du tänkte det, så kommer du att se i backspegeln att Gud gick med även i motgången. Efter gymnasiet skulle du naturligtvis väljas väg, och jag var jätterädd då att Gud skulle kalla mig till ett afrikanskt land. Det ville jag absolut inte, och att det skulle vara ett högt pris jag behövde betala. Det var rätt mycket prat om kallelser, ofta innebar det då att vara missionär i något främmande land, men så blev det ju inte. Och jag har ändå fått vandra med Gud på andra vägar. Å andra sidan kan man ju tänka att hade jag då åkt, så hade Gud åkt med mig också. Men som sagt, så blev det ju inte. Och jag brukar tänka att mitt missionsfält ligger nog först och främst på en annan plats, men det tänker jag återkomma till om en liten stund. För mig har Bibeln alltid varit viktig. Guds ord har varit jätteviktigt. Och jag sa någonstans inledningsvis att jag aldrig lyckats tvivla på Guds existens. Inte fast jag ibland till och med har velat tvivla på det. När allt känns fel och kaos har infunnits där, så har den här grundtron alltid funnits där. Jag är säker på att Gud finns. Allt det här som finns omkring oss bara fullkomligt skriker skapelse och skapare. Och som det står i Romarbrevet 1:20, ända sedan världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför har de ingen ursäkt. Sen förstår inte jag alltid alla varför-frågor ändå, men jag är grundad i det där. Och just skapelsehistorien, det var under några år i livet väldigt viktigt att kunna tro på. Jag är just på något vis skolad inom naturvetenskapen, och där trummas hela tiden evolutionsteorin ut som en sanning. Men det är den inte. Och det finns så mycket fakta som faktiskt pekar på att Bibelns historiebeskrivning är sann. Att både skapelsen, Noas flod och åldern som beskrivs i Bibeln stämmer. Det finns jättemycket som man skulle kunna lyfta den här frågan, och det finns inte riktigt tid för det idag. Men jag vill bara lyfta ett litet pytteexempel som en tanke sådär. Ni vet ju säkert alla att floden Mississippi rinner ut i Mexikanska golfen. Och den här floden, den fullkomligt dumpar sediment ut där hela tiden. Det bara rinner ut en massa jordrester egentligen. Och skulle jorden vara så gammal som evolutionen pekar på, då skulle hela Mexikanska golfen redan ha varit täckt av jord. Den skulle inte finnas kvar längre. Och tittar man då istället backar så här, så ser man att floden är nog ungefär drygt 4000 år gammal. Alltså från Noas flodstid. Det skrivs aldrig om i tidningarna. Och tiden är ju faktiskt evolutionens största fiende. Det faller ju snarare samman än byggs upp med tiden. Det är intressant. Vill du eller behöver din tro veta mer i den här frågan, så kan jag rekommendera en YouTube-kanal som heter Creation Ministries. Den är jättebra. Jag önskar att den hade funnits när jag växte upp. Jag hade visserligen Mats Moléns bok Vårt ursprung. Men YouTube gör det ändå mer lättillgängligt. Och han blev ju trots allt utsedd till årets förvillare. Vilket är rätt häftigt ändå. Så med andra ord, det är viktigt att inte kompromissa med sanningen i Guds ord och försöka förena dem med världsliga teorier. Då tror jag man förminskar Gud och hans förmåga att göra övernaturliga saker. Du kan lugnt hålla fast vid Bibeln och tro på hur den beskriver världen. Du behöver inte alls känna dig korkad för att du inte följer en vilsen världs förklaringar till hur vi har kommit till. Vi måste ju någonstans komma ihåg också att världen vill ju bara motbevisa Guds existens. För om Gud finns så måste man ta ställning. Jag har ibland känt mig ganska korkad och enfaldig för att jag trott på en Gud och inte accepterat vad vetenskapen säger. Men återigen har alltid vissheten om att Gud existerat funnits där. Och jag blir så upplyft av sådana här kanaler som Creation Ministry till exempel. För man framför goda resonemang som visar på att Bibelns historia stämmer också. Det finns fler, men nästan bara engelskspråkiga, vilka är till synd. Vi borde kanske se till att det finns något på svenska också. Men så är vi också världens mest sekulariserade land. Ja, det blev ju ingen missionär av mig, tack och lov, tänker jag lite i mitt stilla sinne. Och sen funderar jag ett varv till. Jag har ju ändå ett missionsfält alldeles tätt inpå, eller kanske rättare sagt en lärjungaskola. Jag har 4 underbara barn och de är ju verkligen det på något vis. Jag och min fru Victoria, vi bestämde oss tidigt för att det som är viktigt i våra liv skulle prioriteras. Och det har vi försökt. Vi har försökt släpa oss till kyrkan fast det tagit emot och varit besvärligt. Vi har försökt peka på att tron är det absolut viktigaste i våra liv, och då måste det också få märkas i vardagen. Att få möjlighet att förmedla det som tron ger mig och våga stå emot vad andra predikar och peka på vad jag tror på istället. Jag vill ju naturligtvis mina barns bästa, och det tror jag är en relation med universums skapare. Det är min skyldighet och min längtan. Jag brukar ofta be att statistiken inte ska stämma för mina barn. Att de faktiskt alla ska följa Gud när de växer upp. Och jag försöker rusta dem med vad världen kommer att bemöta dem med. Att faktiskt prata igenom att så här tänker vi här hemma. Så här kommer de att säga när ni möter andra. Det känns otroligt viktigt att få ge dem en grund att stå på. Och det har varit en stor välsignelse att jag och Victoria har delat samma grund och velat förmedla den. Victoria har varit väldigt duktig på att se till att det finns kristen litteratur hemma, att det finns litteratur och bibelläsningsplaner, andaktsböcker på barnens sängbord. Och jag tänker att det har varit viktigt och är viktigt i fortsättningen också. Och jag tror vi måste faktiskt inse att djävulen vill ta våra barn. Redan på Mose tid så var det brutala angrepp. Och sen har vi också, vet vi också hur det var när Jesus föddes. Jag vet att det är viktigt att vi går ner på knä och ber för våra barn och barnbarn och barnbarnsbarn, oavsett om de är 5 eller 50. Så länge vi kan be så finns det hopp, tänker jag. Det var någon som sa att det enda vi kan ta med oss till himlen är våra barn. Och det stämmer väl i stort, även om det självklart krävs ett eget beslut. Som jag sa i början så har jag ingen tuff resa bakom mig. Jag fick förmånen att i rätt tid börja vandra med Gud. Jag mötte Gud som 14-åring, precis innan allt det där som kan hända under tonåren hade drabbat mig. Ingen alkohol, inga droger. Jag har inte ens smakat en lättöl, kan ni tänka er det? Från början var det nog ett val förankrat i min tro. Man dricker sig inte full. Idag är det fortfarande det, men det är också förankrat i tacksamhet över att inte har fastnat i någonting som man inte kan ta sig ur. Många kring mig, släkt, har suttit fast i alkoholens grepp och det har lett till mycket sår och bitterhet. Gud har skonat mig från det. För vem vet vad som hade hänt om man hade provat, slutat på en parkbänk, ensam och bitter. Så tacksamhet över det som har varit och det som kommer, det vill jag ska prägla mig. Fiske sa sist när han var här och predikade att han hade tyckt att det var svårt att prata tro, och det är ju svårt att tänka sig. Men det var lite befriande att höra, så har jag alltid känt. Så därför har jag länge haft en bön i mitt liv att min tro ska synas. Om det har blivit så eller inte, det har jag svårt att säga. Det får någon säga på min begravning. Men så länge jag andas så kommer jag fortsätta ropa ut den bönen. Att mitt liv får spegla i alla fall smått den omsorg och kärlek som Jesu offer på korset innebär för oss. En liten parentes så där, bara, har ni tänkt på att Jesu namn har kraft och att det är därför kanske det är svårt att prata om det med de som inte tror? Andra gudar och religioner går bra att prata om, men Jesus är svårare, för han är ju faktiskt verklig. Att en relation går upp och ner, det är ni säkert alla bekanta med, och så har det varit med min relation med Gud också. För min del så har det funnits perioder när det har varit si och så med bibelläsningen. Konstigt nog så har jag inte upplevt mig hungrig på ordet då istället, utan känt dåligt samvete över att jag inte har läst nog. Och ett dåligt samvete leder sällan till något gott. Här tror jag det är viktigt att landa i att det inte är upp till mig att frälsa mig själv, utan upp till Gud. Men det är ju också viktigt att inse att man behöver riktig mat för själen och inte bara det som strömmar emot oss i andra källor. Jesus säger det så bra i Johannes 7: om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Jag brukar säga till mina barn att man inte bara kan äta skräpmat, utan att man behöver bättre mat emellanåt ibland. Och precis så är det med vår hjärna, våra tankar eller vårt hjärta om man så vill. Själen behöver Guds ord till tröst och liv. Allt annat kommer bara att kväva och förstöra. Ibland är det nog bra, även om det tar emot att erkänna, att få brottas lite grann med Gud också. För ungefär 3 år sedan så hände en del saker i mitt liv som jag inte förstod. Jag förstod inte varför det blev som det blev, och jag var inte nöjd med läget. Det ledde till en rätt lång brottningskamp med Gud. Massor av bön och tårar. Det den här brottningskampen gjorde med mitt inre, det var något unikt kan jag väl tänka. Men att jag hittade en större tacksamhet till Gud. Jag förstod att han var med fast jag inte såg det, att han ändå hade greppet när jag hade tappat det, även när jag inte har svar på de här varför-frågorna. Jag grät igen efter många år utan tårar. Utan att jag märkte hade jag blivit avtrubbad och kanske lite hård. Inte av någon speciell anledning, utan mer av livets slentrian, på något vis invaggad i en lunk av frånvaro och bekymmer. Det var inte så mycket som berörde. Inte så mycket som jag brydde mig om. Men Gud hackade tack och lov hål på det där skalet och formade om mig till det bättre. Inte lika hård och bättre fokus på vad som är viktigt. Det finns 2 bibelord som tydligt har följt med mig genom min vandring tillsammans med Gud. Och det är psalm 23 och Jakobs brev 2:17. I psalm 23, verserna 1-4, som ni säkert många av er känner till utan till, så står det en psalm av David. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i ett dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig, din käpp och din stav. Det här har varit ett ord av tröst och hopp som fått bli en stadig grund att stå på. Ett ord som många gånger funderat som en bön och en proklamation och en predikan för min egen del. Det andra ordet från Jakobs brev är av en helt liten annan karaktär. Det står det, så är nu också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Det är lite urplockat ur sitt sammanhang kanske. Och jag har haft lite olika ingångar till det här genom åren. Ibland har ordet gett dåligt samvete. Men det har alltid varit viktigt på något vis. Och idag förstår jag att gärningar är en konsekvens av min tro. Inte motsatsen att tron byggs av gärningar. Nej, tron ger gärningar. När vi först söker Gud kommer allt det andra. De här gärningarna ser nog olika ut för olika människor i olika delar av livet eller säsonger. Var du står just nu, vilka människor som Gud ställt i din närhet just nu, det är där du får fungera. Och jag tror att det är viktigt att vi här från talarstolen inte bara uppmuntrar vissa uppgifter i församlingen eller i ett kristet liv. Precis som kyrkan eller församlingen beskrivs som en kropp med olika delar och olika funktioner, så blir ju gärningarna också olika men alltid lika mycket värda. Det är lätt att glömma de gärningar som inte syns till förmån för det som till exempel händer på scenen. Inget av det har någon skillnad i värde, lovsången eller den som smörat mackan till kyrkfikat. Tjäna där du står här och nu. Och det spelar ju faktiskt ingen roll hur saker och ting har varit tidigare. Om du är misslyckad eller har lyckats, det är mellan dig och Gud. Gud vill att du ska gå vidare, få växa och bära den frukt han önskar. I september 1990, då gick jag ner i den här dopgraven. Och här står jag nu. Jag är kvar. Jag är kvar för att det är sant. För att Guds ord är sanning och det håller att tro på. Jag är kvar för att det ger mig hopp. Hopp om en ny himmel och en ny jord. Och dessutom så tänker jag lite som Petrus sa i Johannes 6 och 68 till 69. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga ordet och vi tror och förstår att du är Guds helige. Så egentligen undrar jag lite grann som Olof Klintefelt sa till mig. Är du frälst? Annars är det dags. Säg ditt ja till universums skapare idag. Jag vill avsluta och skicka med orden från Filipperbrevet 4:19. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver. Vår Gud och far tillhör äran i evigheters evigheter. Amen. Varsågod, Kalle.